Jag har som överskrift sikta högt och behåll fokus. Och jag tänker här nu först och främst när man, ni vet ni, vi är ute och ibland och fotar fåglar. Då har vi långa objektiv, det kallas teleobjektiv för den som inte vet. Om man då ska till exempel fota en flygande fågel högt upp och sätter fokus på fågeln, då finns det något som kallas kort skärpedjup. Man har stort skärpedjup när man har vidvinkel. Då har man den här breda vinkeln. Och man kan ha skärpa hela vägen långt bort om man har ett bra objektiv. Men när man har ett teleobjektiv då blir det väldigt smalt. Och man kommer se mycket längre bort och då blir skärpedjupet mycket kortare. Det innebär att om du har skärpa på fågeln, då blir det som är nära suddigt. Om du har skärpan på det som är nära, då blir fågeln suddig och försvinner. Man kan inte ha skärpa både där borta, långt bort, där uppe och här nere, nära. Kolosserbrevet läser vi från kapitel 3 och vers 1. Då ni nu alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på, eller ha ett sinne vänt till det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ett liv är dolt eller fördolt med Kristus i Gud. Alltså vi är ju en ny skapelse, vi har fått ett nytt sinnelag. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Alltså när han träder fram blir synlig kommer tillbaka. Döda därför era begär som hör jorden till. Otukt eller omoral, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Frågan är ju här, var är vårt fokus? Var är vårt sikte? Har vi siktet högt och fokus där ovan? Sök, uppmanas vi, sök, bed med andra ord. Sök det som är där ovan. Och Jesus sa ju själv, den som söker, han finner. Den som beder, han får. För den som klappar skall, dörren öppnas. Det är ett löfte till oss. Fäst ditt sinne, eller tänk på, fokusera på det som är där ovan. Där Jesus är i centrum. Ordet här att söka i grundtexten, det beskriver någonting man söker som är fördolt. Att sträva efter och att prioritera det. Och det är det som den helige ande gör ju i våra liv. Han hjälper oss att lyfta vår inre blick uppåt. Och så ställer han in skärpan på Jesus Kristus. Jag hade ett lågt sikte i många år i mitt liv. Det var fokuserat på det jordiska, på livet här nere. Vilket ledde till att Gud väckte mig, öppna mina ögon så jag förstod det här är meningslöst. Det leder ingen vart. Idag har jag ett högt sikte. Ett evighetsperspektiv på det som är där ovan. Att vi fokuserar på det som har evighetsvärde. Tänk på, läste vi, tänk på eller ha ett sinne vänt till, som det står i gamla översättningen, 1917 års översättning. I engelska Bibeln King James står det fäst din kärlek vid. Det handlar ju om hjärtats inriktning. Fäst din kärlek vid det som är där ovan. Det här går tillbaka till att Jesus först sökte oss. För vårt sökande efter honom, det är ju bara ett gensvar på att Gud först sökte oss. Vägen är redan öppen. Och Jesus sa i Lukas 19 och 10. Ty människosonen har kommit för att söka upp, eller uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och i första Johannes brev läser vi. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Första Johannes brev 4 och 19 var det. Jesus kom alltså för att uppsöka. Här ordet betyder inte att se sig omkring lite, leta lite lätt. Nej. Det betyder att söka flitigt med allt man är och har. För det man söker, det är av högsta värde. Det är vad ordet betyder. Och så ska vi också söka Gud, söka Jesus. Kung David i Bibeln, han uttrycker samma ord, men då på hebreiska. Och det är i psalm 27 och vers 7 vi läser. Hör Herre, jag höjer min röst och ropar, var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Gud hade talat, sök mitt ansikte, David. Och David, han gensvarar, ja, Herre, jag söker ditt ansikte. Hör min röst när jag ropar. Och ansikte, det betyder också i hebreiska, det beskriver Guds närhet. Panim, det ordet, vanligt ord för ansikte i hebreiska. Finns inget exakt ord, utan man har det där ordet inför ditt ansikte. Det är att komma i Guds närhet. Och Jesus uppenbarar ju Guds härlighet och vem han är, den Gud är. Och i första versen i psalm 27, i samma psalm, så skrev David, Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? Och David beskriver gång på gång så mycket vad detta betydde, att söka Guds ansikte. Och vi läser också från psalm 34 och vers 5. Där skrev han, jag sökte Herren och han svarade mig. Ur all min förskräckelse, eller ur all min fruktan, räddade han mig. Det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver ej rodna av blygsel. Så skrev han. Och i psalm 16 och vers 11 läser vi. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Av ljuvlighet på din högra sida. För evigt. Vad stod det i Kolosserbrevet 3? Vem sitter på Guds högra sida? Jo, det gör Jesus. Psalm 105 och vers 4. Också David som skrev. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han har gjort. På hans tecken och hans domslut. Och så går vi till Nya testamentet, andra Petrus brev, kapitel 3 och från vers 1. Detta är redan det andra brevet jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört era apostlar förkunna. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Varför hånar dessa människor? Ja, det ser vi i sammanhanget här i det här kapitlet. Det beror på att de har fokus på det jordiska och på det materiella. Då blir ju Jesu återkomst väldigt ointressant. Men Petrus skrev, jag vill väcka ert rena sinne. Jag vill påminna om vad Gud har sagt och gjort. Hans ledning, hans under. Och jag vill säga, våga stå för Guds evangelium. Jag säger det till mig själv också. Våga stå för Jesus. Våga stå för sanningen. Människor kanske inte tar emot nu den man talar med. Men det kan vara till hjälp senare. Och det är också så. Jag tänker på när jag själv hade det där fokus på det jordiska och inte levde för Gud. Hur människor ibland sa sånt till mig som jag visste innerst inne. Ja, det är sant. Och jag tog det inte till mig då. Jag brydde mig inte. Men senare kom jag ihåg det. Och blev påminn om det. Jag har varit med om, när jag varit i samtal med människor om olika saker i Bibeln, om till exempel enkönade äktenskap, om homosexuell livsstil, om skilsmässa, olika anledningar och sånt här. Och ibland så kan man hamna i en lite häftig diskussion. Men jag har försökt att alltid stå för vad Bibeln säger. För Bibeln har sagt att det här är inte från Gud. Enkönade äktenskap, det är inte Bibelns väg. Det står tydligt och klart vad äktenskapet handlar om. Och jag har talat med kristna som har varit så påverkade av tidsandan, av media och allt det här. Och som går emot detta. Men i slutet på samtalet. Ja, jag vet att du har rätt. Jag vet att det står så i Bibeln. Man vet innerst inne. Och vi ska inte vara rädda för att stå för sanningen, stå för Guds ord, stå för Jesus. Därför att då är Gud med oss, för det första. Så vi behöver inte vara rädda. Men det kan också väcka det människor innerst inne vet. Och det kan vara till hjälp, nu eller senare. Ja, vem är det då som påstår att vi inte ska tänka på detta som Petrus här och Bibeln uppmanar? Tidstecken är profetiska ordet, undervisningen och Guds domar och allt Guds rådslut. För att ha Jesus i centrum, att ha fokus på honom, innebär ju också att vi får urskiljning. Så vi upptäcker också annat som inte hör hemma bland Guds folk. De som uppmanar till att inte tänka på detta, inte bry sig om detta i Guds ord, det är falska lärare som har siktet lågt. Då är sinnet vänt till det som är på jorden. Man fokuserar på det materiella, på det jordiska. Man kanske säger Gud ska göra dig rik. Gud ska uppfylla alla dina drömmar och alla dina begär. Jag vill bara ta ett exempel. Ett citat av Joel Austin i Houston, Texas. Med en församling på 40 000 medlemmar. Han är oerhört populär för han säger det människan, den oomvända människan som lever i synd, vill höra. Alla kan skapa genom tro och ord de drömmar som man önskar. Hälsa, rikedom, lycka, succé. Om du utvecklar eller skapar en bild av succé, glädje, frid, lycka, framgång, kan ingenting i världen undanhålla dessa saker från dig. Vi är ämnade att leva ett framgångsrikt liv. Tänk positivt så kommer han, alltså Gud, att uppfylla dina begär. Tro, visionera och tala ut högt. Ord förlöser kraft. Det är ett mirakel i din mun. Jag vet att de här principerna är sanna för de fungerar för mig och min fru. Så här har han sagt. Men han glömde väl att tala om att det är hans publik som betalar notan för hans så kallade framgång. Det här är ett falskt evangelium. Det här är mörker. Det är inte Guds ord. Andra Petrus brev 2 och från vers 2. Många ska följa det med deras utsvävningar. Och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. Vad läste vi i början i Kolosserbrevet? Girigheten som är avgudadyrkan. Och då är det också så att det korsets budskap tas bort som det görs här i de här sammanhangen. Det finns heller ingen befrielse. Och människor blir slavar i synden. Det är allvarligt inför Gud. Men vi ska lyssna på det som kommer från Gud. Och vi ska lyssna på kung Davids råd som han gav till sin son Salomo. David var gammal nu, men han hade siktet högt. Och hans sinne var fullt av det Gud hade talat och förmedlat och uppenbarat till honom. Det anden hade uppenbarat som det står. Första krönikeboken 28 från vers 8. Nu säger jag inför hela Israel, Herrens församling och inför vår Gud som hör det. Håll fast vid alla Herrens, er Guds bud och iaktta dem noga så att ni får besitta det goda landet och lämna det som arv till era barn efter er till evig tid. Du min son Salomo, må lära känna din fars Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ, ty Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, låter han sig finnas av dig. Men om du överger honom, om du lämnar och glömmer honom, betyder ordet, Då förkastar han dig för evigt. Det är människans val då. Var nu uppmärksam, ty Herren har utvalt dig att bygga ett hus till helgedom. Var stark och gå till verket. David gav sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna, de övre salarna och de inre rummen och rummet för nådastolen. Han gav honom en mönsterbild av allt som han hade fått genom anden. Och det här är ju Salomos tempel som vi vet. Och det templet och tabernaklet innan det, det är en förebild på det tempel som vi tillhör. Vi är dels är vi tempel var och en åt den heliga ande läser vi, men vi är också levande stenar i ett andligt tempelbygge. Första Petrus brev 2 och vers 4. Där skriver Petrus: kom till honom, alltså Jesus, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Lär känna Gud och tjäna honom, uppmanade David sin son. Och det gäller oss naturligtvis idag. Och ordet att lära känna, det betyder att känna genom en nära relation, genom erfarenhet. Att tjäna kan också översättas tillbe. Och jag tror att vi alla, den första uppgiften som Gud ger oss är bön och förbön. Det kommer ju som så naturligt när man ger sitt liv till Herren. Tjänande blir det naturligt för. Vi vill be för andra. Vi vill tjäna Gud. Vi vill vittna om honom. Vi vill vittna om Jesus och så vidare. Det kommer inifrån. Så uppmanar David också: tjäna Herren med hängivet hjärta. David visste att allt det han hade uträttat, det hade Gud uträttat genom honom. I Andra Samuelsboken 7 och vers 18 kan vi läsa: då gick kung David in och satte sig inför Herrens ansikte och sa: vem är jag, Herre, Herre? Och vad är mitt hus eftersom du har fört mig ända hit? Och David, han utgjuter sitt hjärta. Han är alldeles tagen. Han är gripen av att Gud har uppenbarat det här långt fram i tiden. Han får ana en messias som ska komma. Han får ana ett tempel som är evigt, som inte är byggt med sten och grus, men som är levande. Ett himmelstempel. Allt det här får han liksom se in i andligt. Och han är gripen och förkrossad inför Gud. För allt handlar ju om vad Gud får göra i oss och genom oss. Det här visste också David. Hängivet hjärta. Ska se lite mer på det. Jesus talade om våra inre ögon i samband med hjärtat. Matteus 6 och vers 19. Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Med andra ord, det som är mest värdefullt för dig, där kommer ditt hjärta också att vara. Det som har högst värde. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Ordet här frisk, det betyder att det är utan väck. Det har ett fokus, det har ett mål. Alltså hela hjärtat är inriktat på detta. Hela hjärtat tillhör Gud. Då har du ljus i hela din kropp. Men är ditt hjärta sjukt? Ordet det kan översättas ont eller det ser dubbelt. Det är andligt eller moraliskt sjukt. Då ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Alltså sinnet och vårt inre blir mörkt och svart. Och Jesus fortsatte: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Var är ditt hjärta? I Matteus 6:33 det säger Jesus: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Friskt öga, det har ett mål, ett fokus. Det öga som är sjukt, det försöker att fokusera, att få både det som är där ovan och det sträva efter det som är på jorden. Ett delat hjärta, en delad håg och en irrande blick. Det är precis som med det där teleobjektivet som jag börjar med att berätta. Vi kan inte tjäna både Gud och mamman. Vi kan inte ha fokus både på det som är där ovan och det som är på jorden. För om vi söker först rike först, säger Jesus, då tar Gud hand om allt det andra. Han hjälper oss med allt det andra också. Vi behöver inte oroa oss. Hängivet på hebreiska, shalem. Det betyder bland annat någonting som inte är format av människor. Med andra ord kan vi dra slutsatsen, ett hjärta som är format av Gud och formas av Gud. Ordet kan också betyda perfekt och hjälp, tänker vi. Men ingen av oss är ju perfekt. Nej, men ett hjärta som är fokuserat på Jesus, det litar ju på honom. Och han är perfekt. Jesus är perfekt. Ordet shalem kan också översättas färdighugget eller färdighuggen. Då får vi gå till Salomos tempel igen och se. Första Konungaboken 5:17. På kungens befallning bröt man stora och dyrbara stenar för att husets grund skulle kunna läggas med huggen sten. Och i kapitel 6:7, det läser vi: när huset uppfördes byggdes det av redan färdighuggen shalem sten från stenbrottet. Alltså hördes varken hammare, lyxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes. Aha. Det var inga oljud i templet, med andra ord. Och så handlar Gud med oss. Han är inte ute efter att avslöja någonting offentligt. Han går till rätta med oss i ensamhet. Och en dag, när han träder fram i härlighet, som vi läste i Kolosserbrevet, då är allt färdigt och då sätts alla levande stenar på rätt plats. Då är templet färdigt. Det nästa som David gav i sitt råd, det var: tjäna Herren med en villig själ. Villig själ. Ordet på hebreiska, chafetz, det betyder att vara villig och tillfredsställd. Men det kan också innebära villighet att göra något emot min naturliga längtan. Att gå dit jag egentligen inte vill. Men nu har Gud gripet mitt hjärta. Och det är en annan drivkraft. Därför går jag. Därför att Guds ande manar mig och leder mig. Och det som det står i Filipperbrevet 2:13, till Gud är den som verkar er både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. I början på 1900-talet så hände mycket i Kina. 10 missionärer från Helgelseförbundet, det är ju ett samfund faktiskt som jag tillhörde när jag växte upp och ingår i Evangeliska Frikyrkan idag, EFK. 10 missionärer från Helgelseförbundet mördades i Kina. Det utbröt en väldig förföljelse. Vad hände här hemma? Jo, man berättar om på torpkonferensen i Närke att människor stod på kö för att åka ut till Kina med evangeliet. Detta grep så många så att man var beredd att ge sina liv för att kineserna skulle få höra evangeliet om Jesus. Man kunde inte ens sända ut alla som ville åka. Vad är det? Ja, det är Guds ande som griper hjärtat. Det är ingen naturlig längtan. Men det handlar om att berätta för människor om Jesus. Att vara beredd att ge sitt liv. Och Kinas kristna, det vet vi, många har berättat om att förföljelsen där som de är utsatta för, de ser det som ett Guds redskap i deras liv. De tränas i mission, ut i andra länder, mycket hemlighållet. De får vara beredda att ge sina liv. Alla, när de åker ut till onådda folk. Det finns ju en vision tillbaka till Jerusalem. Och där är många muslimska länder bland annat. Och de här västerländska missionärerna i början på 1900-talet, bland annat här från Sverige, som gav sina liv, det är kinesernas förebilder idag. Ett förnyat sinne. Ett sinne vänt till det som är där ovan. Och vi läser Efesierbrevet 4 och vers 22. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under. Med andra ord, allt det gamla som fokuserar bara på denna världen, på det jordiska, på onda begärelser och allt sånt. Som Jesus har renat oss ifrån. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Förnyas på grekiska. Ni reformeras. Ni blir fräscha och nya. Ni föryngras, står det till och med. Wow. Det står bara där. Det finns ett bibelord just det ordet står. Och det handlar inte om någon kötslig lättja, något ytligt. Nej, vi tänker på ett nytt sätt. Det anden lär. Ett nytt tänkesätt. Andlig förnyelse. Men undra på, när vi vet vad det här ordet betyder, undra på att djävulen är expert på att försöka få oss att tro att det Gud gör är gammaldags och träigt. Eller hur? För det är ju Satan som vill binda oss i begär och synd och dra ner oss i avgrunden genom sina gamla, unkna och ruttna lögner. Ja, det räcker ju att se på en nyfrälst och det kanske syns som mest. Det är ett nytt ljus, en ny utstrålning. Det är för att Jesus har flyttat in. Fräscht, ljust, nytt. Det är vad Gud gör. Och hjärtat fick ljus och frid, blev nytt och fräscht. Den som tog emot Jesus. David sa också: Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Rannsakar hjärtan, det betyder att man noga utrannsakar. Noga utrannsakar. Och vi vet att Guds vilja är god. Han vill hjälpa, han vill rena, han vill befria. Det är hans syfte. Men uppsåt och tankar, hjärtats uppsåt och tankar, det återfinner vi i de där orden. Vi hörde det här verserna efter det här i inledningsordet och vi läser från Hebreerbrevet 4 och vers 12. Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det här syftar naturligtvis tillbaka till prästtjänsten i gamla förbundet. Överste prästen Aron och senare prästerna, de måste syna brännoffret noga. Man skar isär, man skar upp, för det måste vara felfritt när det skulle offras inför Gud som är helig. Det var ju en förebild på han som skulle ge sitt liv för våra synder. Jesus, frälsaren, han var felfri, han var syndfri. Och där var ju förebilden. Och det är det här som det här versen naturligtvis handlar om. Guds ord åtskiljer. Och Gud vet mer än vi vet om oss själva. Han vet allt. Även det vi inte inser själva. Gud åtskiljer det som är rent och det som är orent. Det som är själiskt och det som är andligt. Det som är våra egna känslor och det som är andens känslighet. Det här gör Guds ord. Guds ande. Han avslöjar. Men han visar också utvägen att söka honom inför nådens tron. Och jag läser det, vi hörde inledningsordet igen här. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som inte kan känna medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad eller prövad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Med andra ord, sök Guds ansikte. Men de där orden här, hjärtats uppsåt och tankar, det är ganska intressant. Orden på hebreiska, de kan betyda trånga föreställningar och planer. Eller sammanpressade former. Och då är det ju så här, Gud vill välsigna. Men på sina villkor, inte våra. Och när vi tar Guds plats och tar ledningen själva, då kan han inte välsigna. För vi begränsar Gud. Våra uppsåt och tankar. Sammanpressade former. Trånga föreställningar och planer. Och vi kanske tycker, åh vad vi är smarta och visa. Men förstår, Gud säger så här. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden. Så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Käre Gud, hjälp oss att vi inte begränsar dig. Utan att du, Herre, får leda allt. Salomo, Davids son, han följde inte uppmaningen och sin fars råd hela vägen. Han sänkte siktet, fokus till den här världen. Han handlade emot Guds, det Gud hade talat. Och han satte mer och mer sig själv i centrum. Och vi kan läsa om det i Gamla testamentet om Salomo. Vad blev resultatet? Och det har vi i Predikaren. Den boken som kung Salomo skrev, där han talar om vad konsekvensen blev av att han sänkte sitt sikte, fokusera på det jordiska. Predikaren 1:1. Ord av predikarens son till David, kung i Jerusalem. Förgänglighet och åter förgänglighet, säger predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet. Allt är förgängligt. Det var konsekvensen. Och Salomo står där, han var den visaste människan på jorden. Kungar, ledare kom från alla möjliga länder för att höra hans vishet. Men när Salomo sänkte siktet och fokuserade på det jordiska, då blev hela hans liv, med allt han hade åstadkommit, av byggnader, han hade 1000 fruar och bihustror och hustror och allt vad det var. Han drack, han festa, han testade allt han kunde. Han berättade om det i predikaren. Men allt var meningslöst. Så han skriver om slutsatsen i predikaren 12 och 13. Detta är slutsatsen när allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det hör alla människor till. Gud reste upp motstånd emot kung Salomo när han avföll. Och det som det står, Gud står emot det högmodiga. Han, kan översättas, arrangerar motstånd. Han strider emot de högmodiga. Men det ödmjuka är nåd. Det här motståndet ledde till att riket delades. I sydriket Juda, nordriket Israel. Det var följden av att Salomos hjärta var delat. Det är sorgligt. Bara Gud vet hur det gick till sist. Men han erkänner ju där ändå, uppmanar frukta Gud och hålla hans bud. När Gud sänder besökelsetider, speciella tider, domstider, väckelsetider, det vi längtar efter att han ska utgjuta sin ande och det vi ber om, då har han alltid använt människor med hängivna hjärtan, villiga hjärtan att tjäna honom. Med siktet på det som är där ovan. Med ett fokus på Jesus. Och det gäller oss idag med. Och han vill använda oss varenda en. Därför uppmanas vi också till detta. Och om vi känner minsta osäkerhet. Hur är mitt hjärta? Hur har jag det idag? Då får vi komma inför nådens tron. Söka Guds ansikte. Och be att han ställer det till rätta i våra liv. Amen. Tack Jesus att ditt ord är sant. Tack att du verkar i våra hjärtan. Tack att du är en överstepräst som är barmhärtig och nådefull, full av nåd. Och tack att du vill hjälpa oss var och en, så att vi bara har ett mål, ett fokus, så att vi siktar högt till nådens tron. På dig Jesus. Och tack att du gör det i våra liv. Din ande hjälper oss att lyfta blicken uppåt. Och du möter oss när vi söker ditt ansikte. Amen.